Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
God morgon alla kära lyssnare. Ni lyssnar på Seniorradion 102,7. Och i studion idag så sitter Gunny Jonsson som tekniker och jag, Karin Fagerlund. Nu är det här med solen som jag brukar börja med. Och nu får vi sova lite längre, höll jag på att säga. Men i varje fall så blir det inte ljust så fort numera. Utan den gick upp 6.44 i morse. Och så kommer den att gå ner redan 20:07, 18.40. Nu så ska vi spela Minns i november en gång till. Jag vet att Ingrid spelade den i sitt förra program. Men jag tycker att den är så fantastisk så att den måste vi spela två gånger i september. Den här gången är det Per Myrberg som sjunger.
Minns i november, den ljuva september, den tid då äpplet faller moget. Grå i november, men ljus i september, för den som bara väntar troget. Mörk i december, men ljus i september, då livet är öppet och redo boget. Dofter vi anar och vinden oss manar att följa. Minns i november, den ljuva september, då solen styrs med silkestömmar. Grå i december, men ljuv i september, då natten ger oss gyllne drömmar. Ljuv i september, en helt annan tämber, har fåglarnas drill och vart källsprångsbölja. Hösten vi anar och vinden oss manar att följa. Mörk i december, men ljuv i september, du vet att vintern kommer åter. Minns då september, den ljuva september, då bara tårepilar gråter. Grå i november och kall i december, men ljuv i september, då rågsis bölja. Spar dina tårar, vi vet ju att vårar ska följa, följa.
Ja, så härligt är det i september. Åtminstone i år, tycker jag. Hörrni, nu så ska jag tala om vad vi kommer att få höra i de här två timmarnas direktsändning som vi kör här. Och första timmen alldeles snart så kommer Anna Mähler ifrån Konsument Gästrikland. Och de ämnena som hon tar upp får ni höra då, för det var ganska många. Vi har en kvart på oss, så vi hinner väl då beta av det mesta. Och så har vi Gunnar Lidfelt och Marianne Minell som återigen har besökt en park. Den här gången är det Matteusparken. Och jag brukar fråga lite folk om de vet var Matteusparken ligger. Och det är väldigt få som vet det. Men den ligger bakom Sofia Magdalena, det här hemmet på Öster alltså. Och andra timmen då så är det Stefan Lundqvist som har något tidigare förflutet vid Seniorradion. En musiker och han intervjuas av Rolf Wingemar. Och sen har vi en panel som består av Bosenna Mesinski och Conny Persson och Kiki Larsson. Så det är väldigt mycket. Men nu så hoppas jag att jag har Ingrid Karlsson på tråden.
Jo, men visst har du det.
Ja!
Ja.
Tjenare!
Tjenare, tjenare.
Du sitter hemma idag.
Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Idag tog jag lite ledigt att komma dit.
Ja, det gör du rätt i. Och vad har du för namn att komma med?
Ja, idag då tycker jag vi ska gratulera Enar den 26 september. Enar och Einar. Och Enar har haft namnsdag ända sedan 1901, men är ett ovanligt namn ibland de yngre. De senaste åren har bara ett fåtal barn i varje årskull fått det som tilltalsnamn. Däremot var det ett vanligt namn i början av 1900-talet. Har använts i Sverige som dopnamn sedan 1200-talet. Och Enar motsvarar det isländska namnet Einar. Och då på svenska blir det Einar som också har namnsdag idag den 26 september. Och var ett av de 20 vanligaste förnamnen år 1900. Men haft en svacka sedan 30-talet. Men gick uppåt i början på det nya seklet. Einar är ett gammalt nordiskt namn men var bortglömt under många århundraden innan det väcktes till liv i början av 1800-talet. Betydelsen är en som strider ensam. Och 1986 så fick Einar plats i almanackan. Så idag är det alltså Enar och Einar vi gratulerar. Och imorgon då ska vi gratulera Dagmar och Rigmor. Den 28 september Lennart och Leonard. 29 Mikael och Mikaela. Och då är det kaffets dag. Och sen är det alla soffpotatisars dag. Vad det nu betyder.
Ja.
Och den 30 september är det Helge. Och sen går vi in i oktober. Och 1 oktober då är det Ragnar och Ragna. Och då är det internationella dagen för äldre. Där passar vi alltså, Karin.
Ja, men det gör vi.
Och 2 oktober, Ludvig och Love. Men som sagt, glöm inte bort Enar och Einar idag.
Nej, och som vanligt brukar jag fråga, känner du några som heter Enar och Einar?
Jag är ledsen att säga, jag gör inte det.
Jag känner en.
Ja, ja.
En Einar, men inte Enar.
Jag vet inte, jag satt här och funderade när jag skrev Einar. Var det inte, hette han inte Einar, han som körde tåget? Som han hade någon slager för länge, länge sedan.
Han hette Einar.
Hette han inte Einar?
Mm, 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 jo. Starkast i byn. Ja, nu har jag börjat sjunga i Seniorradion. Ja. Där går gränsen.
Ja, men då ja. Vet vi.
Ja. Då ska jag tacka dig så mycket,
tack
Ingrid.
Tack, ha det bra.
Du med.
Hej.
Gå ut i solskenet.
Ja, ska försöka.
Ja, hej, det är bra. Och nu kommer My Heart Will Go On med Celine Dion.
Near, far, one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on.
Medan Céline Dion tonar ut här, så har Anna Mell kommit in i studion. Välkommen.
Tackar, tackar.
Och vi ska prata om bland annat telefonförsäljare idag.
Ja, jag tänkte det. Och så tänkte jag ta lite grann upp det här med brandsäkerhet också i hemmet. För nu kommer ju hösten och då börjar vi kosa och så tänder vi lite ljus.
Mm. Och idag förstår du så har jag satt av en hel kvart.
Åh, vad roligt.
Så vi ska hinna med lite mycket.
Ja, absolut.
Och du har som vanligt fullpackat här.
Jajamän,
ja,
och är det något
rött
annat?
Och grönt, ja.
Är det något annat så kan du fråga om det också.
Ja, Karin,
så
att, ja. Nej, men nu siktar vi in oss på telefonförsäljare till att börja med.
Ja, ja, det rings ju väldigt mycket telefonförsäljare till oss. Det rings ju även till mig, trots att jag då har nixat min telefon. Det tar vi lite senare här om det här med nixa. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi lär oss att när någon annan tar initiativet och vill kränga ett avtal, om du vill ha billigare el eller billigare telefoni eller köpa piller för att du ska bli pigg inför julen, så backa. Avstå, ta kontroll över ditt liv. Låt ingen annan pracka på dig produkter som du inte själv har tagit ställning till än. Och då betyder ju konsekvensen det är att man säger nej tack och så lägger man på luren. Sen om jag då är intresserad att byta telefonoperatör så behåller jag initiativet själv genom att det är jag som tar reda på vad kostar de olika avtalen hos de olika operatörerna. Så att det är det som är viktigt. Behåll initiativet själv istället för att låta någon annan pracka på dig. För de vill ju bara tjäna pengar på dig. De är ju inte snälla, trots att de säger att du ska få ett billigare telefonavtal. Hur vet de vilket telefonavtal jag har? Det vet de inte, utan de ljuger rakt in i luren. För de har ingen aning om mina telefonikostnader.
Det bästa är väl att inte överhuvudtaget börja diskutera.
Precis.
Och inte gå in i det. Ja, jag förstår det.
Ja, utan bara säga nej tack. Mm. Sen kan det ju vara, aha, jag kanske ska titta på mitt telefonavtal. Va? Men då gör du det själv när du har tid i lugn och ro. Mm. Istället för den här, hej Karin, ska du ha en billig telefonräkning? Liksom. Mm. Mm. Det är det jag vill att vi ska sluta och gå på hela tiden. Mm. För det där är en mekanism, och det är ju roligt att någon ringer till en och låter jättetrevliga, för de här är manipulatörer.
Det är inte roligt.
Nej, det är det inte. Och så mitt budskap där är ju att behåll ditt eget initiativ, säg nej, och sen när du i lugn och ro kan och vill och har ork, då tar du reda på det sen. Mm. Det är mitt viktigaste budskap. Och sen tänker jag ju naturligtvis vilja prata om då, hur sluts då ett avtal på telefon? Vi säger nu att du kanske ändå går in i det här. Då är det ju väldigt många som tror att det räcker med att säga ja i telefon. Att ja, okej, jag köper de här pillerna. Men så är inte juridiken längre. För det är många som hör att det räcker med att man säger ett muntligt ja, så är man bunden av avtalet. Så var det förr, men lagen har blivit ändrad. Så nu är det en tvåstegslag, kan man väl säga, innan du är bunden av ett ja i telefonen. Mm. Och det tycker jag är viktigt att man får veta det. För många ger ju upp. Man har tackat ja i telefonen, och så ringer man och så vill man ångra sig. Och så säger motparten då, som inte är seriös, att nej, men du har ju tackat ja. Jaha, jag har ju tackat ja. Mm. Och sen accepterar man det här. Och det är ju helt fel. För så går det inte till alltså. Då ska man ta reda på vad som gäller. Mm. Om man inte lyssnar på det här nu. För det jag vill ha sagt, det är en lag som heter distansavtalslagen.
Men då står det så här, lär dig lagen. Det är väl inte någon människa som lär sig det.
Ja, men det är ju den jag ska lära er nu. Jag ska kortfattat förklara det här. För att det är så mycket pengar det handlar om. Det är otroligt mycket pengar. Och det vet vi att man riktar in sig på den äldre befolkningen. Mm. Därför vi klagar inte och vi är rädda för inkasso och kronofogden. Och det är vi äldre som blir lurade på miljontals pengar i onödan för piller som är helt verkningslösa. Mm,
just det.
För är de så bra pillerna, då har sjukvården dem.
Visst har vi pratat om det tidigare här. Just
om
vita prov vi tog fram.
Vi har pratat om piller förut, ja, precis.
Men även, det är också telefonförsäljning.
Det är absolut, men det är telefon.
Mest är det väl att vi får det på mail?
Ja. Nej, det är hemskt många som får på telefon. Ja. För många använder inte mail.
Nej, det ska vara det då.
Det är men, då telefon har vi allihopa.
Men jag har i alla fall Nix. Men det ville du prata om senare, sa du.
Ja, absolut. Det var,
för att det har gjort att jag får inga sådana sånt.
Det kan vi säga nu på en gång. Då, att det man kan göra när man har mycket telefonsamtal, att då kan man nixa sin telefon. Antingen går man in då på nätet och går in på Nixa telefon, och då kommer man in på deras hemsida, och så skriver man bara in mobilnumret. Mm. Och då får man en kod till mobilen som man då sen ska fylla i då, så att de verkligen vet att det är rätt nummer, så ingen fejkar och tar mitt nummer, och sen signeras det. Och då får ju inte motparten ringa till mig om jag är nixad. Mm. Och de då som ringer mig, då vet ju jag att de inte är seriösa, för alla seriösa företag har ju skrivit under på att de ska inte ringa till de som är nixade. Men däremot, de där jag är kund, till exempel mitt elbolag får ju ringa mig naturligtvis, där är jag ju kund. Mm. Men inget annat elbolag får ringa mig, utan bara mitt eget elbolag får ringa mig till exempel.
Men om man jämför det med att skicka mejl, jag får alltså Jag får inga samtal, men däremot mellan 20 och 30.
Mm. Nu, då är vi lite inne på en helt annan fråga, men jag kan väl ta det lite kort. Det beror ju ofta på kanske att du är lite för öppen med att lämna ut din adress. Du kan också, det handlar, nu är inte jag så duktig på det här med data, hur företag får reda på din adress. Du får helt enkelt börja titta, hur kan de ha fått adressen? Har jag varit inne och tittat på de här skorna? Är det därför jag får skoreklam? Och då handlar det om att du tillåter cookies också när du är inne och tittar på skoreklam på nätet. Du kan ju också neka alla cookies hela tiden. Det är ett litet jobb, för då måste man trycka på neka och så kommer man in på en annan sida och så måste man scrolla ner och ta bort alla markeringar och så nekar man. Och det är ju många som inte gör det, va? Utan man accepterar alla cookies. Men jag kan inte svära på att det är därför du får mer mejl. Det kan jag inte. Men, och i värsta fall får man ju byta mejl, men man kan ju också spärra mejl genom på datorn, och går man in och spärrar avsändaren.
Ja, det måste jag göra med det, väldigt många nu.
Ja, för det är ju ens eget beteende som gör att du får mycket mejl. Det kan ju hända, det här vet ju inte jag, nu spekulerar. Jag vet inte om man kanske kan köpa mejladresser, jag har ingen aning.
Men du, jag har aldrig någonsin köpt någonting på mejl, alltså nej.
Ja. Men nu går vi över till telefonförsäljning.
Ja, vi fortsätter med det.
Vi hade mycket, men jag måste hinna prata om brand också.
Ja.
Men det jag vill säga då, om du då har någon telefonförsäljare som vill sälja piller till dig, Karin, och du säger ja, jag köper det, för då ska ju han berätta, eller hon, berätta om, och då kan jag bara börja att nu blir det här jättesvamligt. Men det jag vill säga, den här lagen gäller ju inte när man går i butiker. Den här gäller när man slutar avtal på distans. Mm. Det betyder ju att man inte ser varandra. Andra, utan det är inte öga för öga. Och så gäller den här lagen utanför affärslokalen, alltså på torget. Okay. När det står tillfälliga torghandlare där. Inte de här torghandlarna som står där varje dag. De är fasta. Men, och så gäller det vid dörrförsäljning. Och då när de ringer upp i det här exemplet då, och vill sälja piller till dig, då ska de ju berätta att du har 14 dagars ångerrätt på dig och att det finns en ångerblankett och det kostar si och så mycket och adressen är så. De har egentligen 18 punkter de ska informera dig om. Det gör de inte, men de tar det vanligaste. Och då tackar du ja på telefon. Och då är finessen det här att sen säger lagen att efter samtalet är avslutat, då ska företaget skicka en bekräftelse till dig, antingen då på sms eller på post hem till dig, så att du kan läsa i lugn och ro vad har jag ingått för muntligt avtal. Och i det sms:et eller i kuvertet som du får hem, då ska det ju stå att du har 14 dagar på dig. Det ska stå om ångerrätten. Sen signerar man det då. Gör man det på nätet så blir det en digital signering eller per post. Det är först då det finns ett avtal. Och företagen får alltså inte skicka det här sms:et och hjälpa dig att signera. För det är väldigt många äldre som inte kan det här. Och det är ju det här vi hjälper till med. Då frågar jag alltid, hur skedde signeringen? Ja, jag fick ju ett sms sen och jag visste inte vad jag skulle göra. Och sen efter 5 minuter så ringde han upp och frågade varför har jag inte signerat. För det ser ju de. Mm. Och jag sa ju att jag visste inte hur jag signerade. Och då hjälpte han mig att signera. Och så får man inte göra, va? Mm. Då klassas det här avtalet direkt som ett ogiltigt avtal. Mm. Och det är ju det här som är viktigt att veta. Det är 2 steg. Du kan tacka ja i telefon. Sen får du hem ett sms. Vanligast. Läs det först. Det finns ju faktiskt de som signerar det här sms:et utan att läsa innehållet. Mm. Ja, men du har ändå 14 dagar på dig att ångra dig. Mm. Den signeringen, va? Mm. Så att det gäller de här 14 dagarna. Men du ska naturligtvis inte signera någonting utan att först läsa det. Det är ju liksom min poäng. Läs först och sen signerar du. Och då har du 14 dagar till. Men däremot om du har fått hjälp att signera under pågående samtal eller fått vägledning av företaget under pågående samtal att signera, då gäller det inte. Nej. Då är det ett helt ogiltigt.
Men då gäller det att bevisa det också.
Ja, det går alldeles utmärkt med den digitala tekniken.
Ja.
Så det är inget problem.
Mm.
Och
summan av kardemumman är att man lägger på luren.
Ja, det är det allra bästa. Mm. Och sen är det här med ångerblankett. Många ringer ju och vill ångra sig. Jag rekommenderar att göra det skriftligt. Därför att det är så svårt att bevisa att jag har ringt dem och ångrat mig. För då är det ju muntlig bevisföring. Mm. Så ångra dig skriftligt. skickat mejl eller skickat rekommenderat brev. Mm. Eller hämta ut ångerblanketten som finns om man inte annat. Det finns inga krav på hur det ska se ut när man ångrar sig. Det räcker med att skriva, hej, jag köpte den produkten, det datumet, jag använder nu min ångerrätt. Man behöver inte förklara varför man ångrar sig. Så det är väldigt viktigt. Och sen är det ju det här då att returfrakten, om du har fått hem varan då, pillerna, då har man ju, måste man ju betala returfrakten själv. Ibland bjuder företag på det, men det är ju då goodwill. Men det är viktigt att veta att när du köper en vara, då har du 14 dagar från det att du har fått hem varan. Men däremot, om du sluter ett elavtal till exempel, då har du bara 14 dagar från när du slöt elavtal. För du kan ju inte få hem fysisk el. Ja, det kommer ju lamporna, men då har man 14 dagar där. Och sen det jag vill säga då, då är det ju ett sätt att slippa det här, är ju då Nix-telefoni. Antingen ringer man eller skriver eller går in på nätet.
Och det är ju jättebra att det finns.
Absolut.
Men man måste förlänga det?
Nej.
Nej.
Absolut inte, det har jag kollat upp. Jag nixade mitt nytt nummer igår, så jag var inne och nixade det själv. För att jag, nu ska jag veta hur jag gör, och så gjorde jag det.
Ja.
Så att det fungerar, det fungerar bra.
Mm.
Det om det. Hinner vi prata lite grann om brand?
Ja, en snabbis tycker jag. Du hade 4 viktiga punkter här, de tar vi.
Ja. Det är ju, nu, alltså egentligen brukar vi prata om det här i slutet på november, men jag tycker det är viktigare att ta det nu, för vi har så mycket att göra slutet på november inför första advent och sånt där.
Vi kör det här igen då.
Det kan vi också göra. Det är ju väldigt mycket bränder i Sverige, alltså bostadsbränder, 20 000-24 000 bostadsbränder. Du förstår ju vad många som skadar sig.
Ja, inte minst här i Gävle har vi ju haft väldigt
precis.
Hela längor. Och,
ja, precis. Och hur förebygger vi det här? Vi vet ju att ungefär 90 personer dör i Sverige varje år i lägenhetsbränder. Det är ju 90 personer. Ja, det är förskräckligt. Mm. Och hur skyddar vi oss mot bränder? Ja, det är att aldrig lämna ljus. När du lämnar rummet så blåser du alltid ut ljuset. Mm. Men det gör vi inte. Vi lämnar rummet ändå. Brandvarnare, det är den billigaste livförsäkringen vi har, va? Det är ju en brandvarnare. Och ju större bostad du har, eller om du har 2 våningar, då har du 2 brandvarnare. Och du måste då kontrollera brandvarnaren för en gång per år. Så det kan man ju göra nu efter det här, att sen ni har lyssnat klart på Seniorradion, gå och kontrollera era brandvarnare. Mm. Trycker man på en knapp och så piper den. Eller se till att du har ett datum som du alltid gör det på. Och de kostar ungefär 100 kronor en brandvarnare. Sen har vi brandsläckare. Har du brandsläckare?
Ja.
Bra, det har jag också. Mm. Minst 6 kilo ska man ha. Jaså. En pulversläckare. De kostar cirka 400 kronor och uppåt. Du kollar med ditt försäkringsbolag, de kan ha bra priser. Man ska byta brandsläckare efter cirka 10 år ungefär, eller när mätaren står på rött. Mm. Jag har också en brandsläckare och jag börjar fundera, när köpte jag den?
Ja. Jag börjar ju tänka att det är mycket mer.
Ja, visst.
Tror jag.
Ja. Ja, men och titta då, du kollar på mätaren, står det på rött, då köper du en ny. Nummer 3 i de här 4 benen, brandsläckare, brandvarnare, brandfilt.
Mm.
De kostar för ungefär från 149 kronor uppåt. Och då finns det det finns ju olika storlekar på brandfiltar. Men man säger 120 gånger 180 ska du ha. Den storleken. Du ska inte ta en mindre brandfilt. Kolla med ditt försäkringsbolag där också. Och sen det viktigaste är ju naturligtvis att du har ditt boende försäkrat. Det vill säga att du har en hemförsäkring. Det finns ju många som sparar på det i dåliga tider.
Jag tänkte just att fråga, gör det det? Finns det någon som har ett hus och inte har hemförsäkring?
Absolut, och det finns de som bor i lägenheter som inte har hemförsäkring också. Mm. Det vet vi ju.
Mm.
Därför, dåliga tider, då kanske man sparar på det här. Och det är ju inte alls bra.
Nej.
Så det är inte bara de som bor i hus som ska ha hemförsäkring, utan det ska ju alla. Även hela vårt samhälle bygger ju på att vi har en hemförsäkring.
Mm. Mm.
Och det blir ju väldigt kostsamt om du inte har den då, och så brinner ditt hus. Då får du ju ingen hjälp och ingen ersättning.
Nej, det är ju en sån där självklarhet.
Ja, absolut. Men det är viktigt.
Men det är inte det för alla tydligen.
Nej, absolut inte. Det kommer nya generationer också.
Mm. Mm. Ja. Ja, då så hann vi med alla fyra punkterna.
Ja. Släck, rädda, varna, larma.
Släck, rädda, varna, larma.
Om du är i din lägenhet och det är en liten brand. Annars hoppar du bara ut naturligtvis.
Tack så hemskt mycket Anna Mäler från Konsument Gästrikland.
Tackar, tackar.
Och så hade du med dig lite så här självlysande... Vad kallas det
för? Reflexer.
Reflexer var det.
Det är viktigt att börja med reflexer.
Så alla i senioråldern kommer att ha reflexer på sig nu.
Ja, det är bra.
Nu är det reklam.
Reklam.
Nej men hej du, om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fonus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Det regnar och regnar i mitt rum ikväll.
Ja, här regnade jag inte, men hos Molly Hammar regnade det. Nu så kommer Gunnar Lidfelt och Marianne Minell att prata om Matteusparken.
Ja, du sa att den här parken, Matteusparken, är inte så många som känner till. Och hade inte jag bestämt en träff med dig, hade inte jag hittat hit.
Nej, du har alldeles rätt att den är ganska okänd, men det finns flera okända parker i Gävle, det har vi konstaterat tidigare också. Men Matteusparken tillhör de kanske någon mer okända. Den hette inte Matteusparken från början, den hette Parken på Öster. Det är för att vi befinner oss i den lilla stadsdelen, stadsenklaven Öster. Och den kan jag berätta mer om. Men jag tror att det var först 2007 i samband med att man rustade upp parken som den döptes. Och varför heter den då Matteusparken? Jo, då ska ni veta att före 1960 så fanns det en kyrka, en frikyrka här. Den heter Jag kommer snart på ordet, men det var ett väldigt svårt ord. Men det var metodisterna i varje fall som var huvudmän för den här kyrkan. Men kyrkan, den försvann, den revs tillsammans med all annan bebyggelse som fanns här före 1960.
Kan du berätta lite om den bebyggelsen som fanns här innan?
Ja, jo, det är ju också intressant. Den kallades förut också Fiskarstan, för att här bodde ju människor ofta med anknytning till fiske och till sjöfart. Och det var en av anledningarna till att den hette Fiskarstan. Det finns ju förut en gata här som också heter Norra Fiskargatan. Men bebyggelsen, den var väldigt blandad kan man säga. Närmast Holmkanalen som ju avgränsar området mot söder. Där fanns det en del riktigt fina hus. Tvåvåningshus byggda i en slags ampirstil. Välfungerande hus, välbyggda. Och där bodde det mer burgna människor. Men så fanns det andra delar i den inre delen av Öster, och där var det rent av elände, och det har många skrivit om, att det var både social misär och tekniskt undermåligt. Här fanns ju till exempel ett väldigt dåligt avloppssystem. Det fanns gårdar som bara hade dassbyggnader inne på gården. Så att, och de tunnorna, de kördes ju bort via så kallad budning ut i Sörbyfjäll till svinstallarna. Och så var det närheten till näringen, näringens soptipp som en del kanske kommer ihåg fortfarande. Och där luktade det riktigt illa många gånger. Och det är ofördelaktiga vindar, då var det nästan outhärdligt. Vi ska veta att man till exempel brände gummidäck där ute och man kastade slaktavfall. Undra på att det luktade illa i lilla stadsdelen Öster. Men det var en blandad bebyggelse som sagt, och inte minst det här med små verksamheter. Ni vet ju det att Solbergs charkuteri, det startade här som ett litet gårdsslakteri. Och det är inte många som vet att det är upprinnelsen till Solbergs stora köttindustri.
Jag tänkte om man skulle sätta fantasin i rörelse och tänka på hur de här husen såg ut. Det fanns ju ett hus här på andra sidan, den här leden, som revs för ett tag sedan under protester. Var det så husen såg ut?
Ja, det är bra att du påminner om det. Det kallades så kallat kaptenshuset. Det var en sista rest av stadsdelen Öster. Den låg ju olämpligt till i förhållande till trafiksnurran som finns där. Men länge låg den ju kvar där, på, till och med på parkmark, och det fanns ingen riktig fastighet i anslutning till den. Och till slut så beslöt man sig för att riva det, trots protester från antikvarier och andra människor med engagemang för ett bevarande. Mm. Men det fanns inte egentligen möjligheter att bevara den. Men så ungefär såg en del av husen ut där. Och ni ska veta att det fanns också riktiga idyller. Pittoreska små hus, en- och tvåvåningshus, och fina välskötta gårdar med uppvuxna träd och arrangemang, inte minst trädgårdsarrangemang och blommor. Det var växter för hushållet till exempel.
Och så rev man allt och så blev det hus ungefär som man kallar för miljonprogrammet.
Ja, det kan man ju säga. Man bestämdes ju, det gick ju en rivningsvåg överhuvudtaget bland svenska städer på 50-talet och början av 60-talet. Och det är till exempel hela södersaneringen och nordostområdet och delar av Brynäs försvann ju helt och hållet och ersattes av nya hus. Och likadant bestämde man sig för här. Vi river alltihopa och bygger upp nya bostadshus med badrum och centralvärme och alla faciliteter. Och det var välplanerade hus i 2, 3 till och med 4 våningar. Och sen har vi de här höghusen, 11 våningars husen här, som skulle liksom tydliggöra stadsdelen, till exempel från järnvägen. Så det fanns en arkitektonisk tanke också i det hela. Och uppbyggnaden är på så vis funktionalistisk. Alltså ett utflöde av funkistidens tänkande i rationalitet. Så att här får man ju inte köra bil in i området, utan all parkering sker utanför eller mellan gavlarna på tvärställda hus, så att det inte skulle störa de boende. Och det är mycket välplanerade lägenheter för sin tid, kan man ju säga. Sen har de ju rustats i flera omgångar. Nu senast under första årtiondet in på 2000-talet. När man ersatte de gamla fasaderna som var kalksandsten med tilläggsisolering och puts. Och ganska sköna jordfärger, tycker jag. Det finns en grad, trots att det är en tät exploatering, en grad av mänsklighet i hela uppbyggnaden som jag tycker det är en vänlighet egentligen i hela området. Och nu befinner vi oss i den parken som är det centrala partiet i stadsdelen. Ni ska veta, gammalt tillbaka, det fanns ingen park på Öster. Det fanns Nygatan med sin allé, Lindallé, och in till Holmkanalen. Men något annat grönt fanns inte utöver det som fanns inne på olika privata gårdar. Men nu är vi i den här parken. Och den har ju en liten pikant historia, för att det var tänkt från början att det skulle vara en park på det här sättet. Den är inte stor, 50 meter bred och kanske 150 meter lång. Men när landskapsarkitekten Ingvar Tiveskog började arbeta på gatukontoret, det var väl i början av 70-talet, så fick han uppgiften: gör någonting av den här grönytan, gör en park, men det får inte kosta någonting. Det var hans direktiv, för att det var ju knapert med pengar och det var ju kostsamt för stan överhuvudtaget att bygga upp den här stadsdelen. Men han tog sig an uppgiften på sitt vis. Han var ju en mycket speciell människa. Jag gillade honom i många stycken. Han ritade upp ett förslag hur parken skulle gestaltas, och så tog han en ritningsrulle under armen. Han sökte upp hyresgästerna och visade dem sina ritningar, och det gjorde han till och med på kvällstid för att han skulle få tag i så många människor som möjligt. Detta var inte uppskattat då av den dåvarande gatudirektionen. De tyckte att han spillde bort sin tid. Han kunde använda den på ett mer effektivt sätt. Men han fortsatte och han var väldigt nöjd med sitt resultat. Då ska man också veta att det var ju en knaper budget han hade till sitt förfogande. Och det brydde han sig inte riktigt om. Utan han beställde både träd och buskar och utrustning till parken långt utöver budget. Och gatudirektören rev sitt hår men var ju ändå tvungen att betala. Men vi ser idag en fin park som i och för sig är upprustad i flera omgångar. Men det är ett resultat av Ingvar Tiveskogs insatser.
Kan man säga att han öppnade vägen för det här demokratiprojektet som kom senare. När de boende fick vara med och säga till om hur de ville utforma området.
Ja, du är inne på en viktig fråga, för det var så i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Då kom det här med frågan om närdemokrati och boendeinflytande. Vi var ju också en del av det projektet, så att jag känner det väl igen till tillvägagångssättet. Jag kan till och med berätta att det alla gånger var inte riktigt populärt bland politikerna i byggnadsnämnden att vi tjänstemän gick ut och frågade stadsdelsföreningar och boende. Men det är en sak för sig. Men Ingvar Tiveskog, han anslöt sig, han var besjälad av den här tanken att folk skulle få vara med och tycka till, för då skulle det bli det bästa resultatet.
Mm. Jag tänker på en annan sak. Det är ju målningar här på gavlarna på husen.
Ja. Jo, det är väldigt roligt. Själva parken har inte någon, som det heter, konstnärlig förstärkning. Skulpturer och något liknande. Men däremot så ser vi fasaderna, gavlarna, framförallt gavlarna, är bemålade i roliga, jättestora figurer. Det är måsar och det är figurer av olika slag. Och det är en jävlig konstnär som heter Rolf Karl Werner som fick uppdraget av gavlegårdarna att göra någonting på de här gavlarna för att ytterligare försköna stadsdelen, kan man väl säga.
På en stadsvandring så berättade han och visade de här verken. Och då sa han att de personer som avbildade, det är boende här.
Ja,
i området.
Ja, visst. Och de blev ju väldigt smickrade. Så inte bara den som blev avbildad utan även hela familjen, hela klaner tyckte det var roligt att släktingarna återfanns på väggarna. Nej, men jag tycker att det är lite kul med den här fasadkonsten. Det var ju också någonting som kom då i början av 70-talet, det här att man kunde göra någonting, måla någonting på väggarna.
Ja, man skulle kunna uppmana folk att gå hit och gå omkring i den här parken och så titta på de här målningarna.
Ja, det tycker jag absolut. Kanske till och med Konstcentrum har en liten uppgift att lansera det här, den konstnärligt tillrättalagda stadsdelen Öster. Mm. Det finns mycket att berätta om Öster. Får jag dra en liten pikant historia?
Ja, det går bra.
Det är så här att när den här började projekteras så fick den inget som helst gehör på länsstyrelsen. De tyckte det var en felaktig satsning. Ska vi ha bostäder i denna lilla enklav som är omsluten av stora trafikleder och järnvägsspår och industrier överallt? Är detta en lämplig bostadsmiljö? Nej, det tyckte inte länsstyrelsen. Och det var fler som anslöt sig till de här protesterna. Men kommunfullmäktige antog ändå den här planen. Man tyckte det var viktigt att se till att boende fick centralt belägna bostäder av hög kvalitet. Så att länsstyrelsen, de vägrade att fastställa planen. Det var ju så på den tiden det var länsstyrelsen. Och överlämnade ärendet med avstyrkan till regeringen. Så fick de ta ställning. Och nu var goda råd dyra, så att det bildades en delegation. Det var kommunalrådet Sven Larsson, kommunstyrelsens ordförande. Det var byggnadsnämndens ordförande Nisse Hallin. Och så var det då en dåvarande stadsplanarkitekten Erik Larsson. Fler var det inte. De skulle åka ner till Stockholm för att uppvakta regeringen. Men Sven Larsson, han blev sjuk, så att han kunde vara tvungen att inställa sin del av resan. Och Nisse Hallin, han hittade inte i Stockholm, så han kom aldrig fram till rätt plats. Så det är bara Erik Larsson som då fick träffa en företrädare för regeringen. Och vem var det? Jo, Det var Olof Palme som på den tiden var kommunikationsminister men fick det här ärendet på sitt bord. Och han hade ett länge samtal med Erik Larsson och sen bestämde han sig. Och då sa han så här: har kommunens politiker bestämt sig för att det här ska bli ett bostadsområde, då är det så. Men vi kan möjligtvis undanta några av huskropparna närmast Fältskärsleden. Ge mig en rödpenna. Och då statssekreteraren räckte fram en rödpenna och Olof Palme, han kryssade tre eller om det var fyra stycken byggnadskroppar som låg närmast Fältskärsleden. Nu är planen fastställd och sen rullade alltihopa igång.
Och så blev det så här.
Och så blev det så här. Ja, fortfarande så är trafiklederna nog lätt störande kan jag tänka mig. Men det går att hantera också den sortens problem. En allvarlig nackdel är väl egentligen att det inte är lätt att ta sig härifrån och över in till centrum. Eller under ska jag säga, under järnvägen. Det finns ju två undergångar men den ena känns väldigt otrygg.
Ja, jag så att folk på det. Undviker. Det är med mycket graffitimålningar.
Ja, folk undviker.
Som är konstgalleri.
Ja, på så vis kan man ju säga det. Ja, men det är historien till en del om stadsdelen Öster. Och det finns mycket mer att berätta här också.
Men om man vill så kan man ju komma hit då. Då finns det faktiskt en anslagstavla som berättar om parken.
Ja, det gör jag. Och det kan man vara glad över. För det är inte alla parker som har anslagstavlor. Nej, men varför inte ta en liten picknickkorg och ta en promenad in i stadsdelen Öster. Sitta här i den här lummiga miljön och trivas och ha det skönt mellan husen.
Och det finns gott om bänkar också här.
Gott om bänkar finns det också. Och belysning ska vi säga. Ja. Belysning, det finns belysning i parken. Och det är också en trygghetsfaktor.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien hände här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kayat också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna!
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementsbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Ja, ni hörde ABBA, Dancing Queen. Jag tror att det är den som har vunnit någon tävling om bästa slager någonsin. Jag tror det. Och nu så ska vi höra Stefan Lundqvist som blir intervjuad av Rolf Wingemar.
Jag sitter här med Stefan Lundqvist som jag tror att många av de äldre seniorradiolyssnarna känner igen. För han är ju gammal seniorradiomedarbetare. Välkommen till seniorradion, Stefan.
Tack så mycket. Tack, tack.
Ja, du gör ju comeback nu här i radion för du har ju varit med ganska många gånger.
Ja, det är ett tag sedan men det stämmer.
Ja. Men nu ska vi inte prata om din historia med seniorradion utan nu ska vi prata om ditt musikintresse. Vad jag förstår så har du ju varit intresserad av musik hela ditt liv egentligen.
Ja, det kan man säga. Det har föddes väldigt tidigt.
När startade det egentligen?
Ja, det är svårt att veta. Vi har lyssnat på musik så länge jag kommer ihåg. Sen när jag var kanske 3-4 år. Men det är ju andra som har berättat det. Att jag var otroligt intresserad så fort jag hörde musik.
Ja.
Men ja, men sen det kom det ju alltså i 9-10 års åldern, då blev det lite allvar. Man började spela på allt möjligt, sargpiper och båtpiper och blockflöjt hittar man och
spelades det mycket musik i ditt hem?
Inte mycket. Vi sjöng en hel del, men inte mycket musik.
Men de hade någon orkester alltså i skolan när du gick då, när det var 9-10 år?
Ja, 10 år så fick man börja i folkskolans gossorkester. På B-kornett fick jag börja.
Jaha. Ja, vad var det som gjorde att du valde det? Var det det instrument som var ledigt? Eller?
Det var nog det som var ledigt. Ja, musikdirektören tittade på hur man såg ut och så fick man ett instrument i näven bara.
Jaha.
Så var det.
Men intresset dog inte ut så att säga av den anledningen, utan det fortsatte ändå.
Jag fortsatte den. Jag var kvar i orkestern där tills jag fick vara lärare faktiskt på sista åren.
Jaha.
Men jag bytte instrument. Jag gillade inte det där mässingblåset, utan jag började med klarinett.
Jaha.
Så det blev mitt instrument.
Det blev blåsinstrument i alla fall.
Jajamän.
Ja. Fortsatte du med någon musikutbildning sen när du hade gått ut den vanliga skolan?
Ja, jag var ju som en galning då, sen jag var 10 år fram till jag var 16-17 år. Då började jag fick privatlektioner i Stockholm. Det var nog Gösta Nilsson på den tiden som hjälpte mig att komma dit. Men då hade jag gått över på obå.
Jaha.
Och jag fick obå när jag var 17 år. Och efter ett år så kom jag in på musikhögskolan. Så det gick fort.
Jaha, det måste du ha gjort.
Ja, det var fort.
Men intresset fanns där hela tiden, alltså det sviktade aldrig.
Nej, det var musikgalen. Jag älskade musik.
Men det här att du älskade musik och gick musikhögskolan, innebar det att du ägnade ditt yrkesliv åt musiken också?
Ja, alltså jag bestämde när jag var 10 år att det spelar ingen roll, jag musiker ska jag bli. Det bestämde jag redan då.
Och det blev du?
Jajamän.
Jaha. Och vad innebar det? Spelade du dansband eller ja, med klarinett tänker jag på, eller jazzband?
Ja, jag spelade både klarinett och sax när jag var kanske 13-14 år. Då var jag med något gäng som spelade på dansmusik.
Jaha.
Men jag var för ung för att få vara med i musikförbundet, så de fuskade undan mig jämt.
Jaså?
Ja, var vi kvartett så hette det trio, och var vi kvintett så hette vi kvartett.
Som trio med bumba, alltså då var en trio med 4 medlemmar.
Ja. Jag fick aldrig räknas med, för jag hade inte grönt arbetsgivarkort.
Nej, just det. Men du fick spela i alla fall.
Jajamän.
Och det var roligt.
Ja, det var det kul.
Ja, det förstår jag. Men sen, du arbetade alltså som musiker.
Jag gick på musikhögskolan från 58 till 61. 61, då hade jag gått 3 år. Och då var det min lärare som sände mig med till Norge för provspelning. Han sa, du måste komma ut, Stefan. Och då fick jag jobb uppe i Trondheim.
Jaha.
Som första oboist.
Var det en bättre orkester där kanske än att det är ingen Norge, så att det skulle vara utvecklande?
Nej, den var ganska nystartande. De var en liten ensemble som fick anslag och byggdes ut till en kammarorkester först kan man säga, men som den ingick sen en stor symfoniorkester som det var bättre amatörer och militärmusiker med i.
Så du spelade hela tiden, var aktiv som musiker och spelade?
Ja, oja.
Kom du tillbaka till Gävle sen, eller vart tog du vägen då i världen?
Nej, 1964 då sökte jag jobb i Stockholm på radion. Så jag blev oboist där i underhållsorkestern.
Jaha, på så sätt.
Och den upphörde under min tid där nere. Och så jag ingick sen i Sveriges Radio Symfoniorkester. Ja. Och där gjorde jag mitt kontraktstid. Och då gjorde jag samtidigt mitt 4:e år på musikhögskolan.
Men det var väl hård konkurrens till Sveriges Radio Symfoniorkester, ja, för att komma med där?
Ja, det är hårda provspelningar.
Ja, det förstår jag.
Men det var på den tiden man var på alerten.
Ja. Sen då, kom du tillbaka till Gävle eller?
Sen kom jag tillbaka till Trondheim fram till 72 och kom jag ner till Gävle som ordinarie. Så sen satt jag i Gävle symfoniorkester hela 70-talet.
Jaha.
Och sen sadlade jag om och lämnade orkestern och blev producent på Rikskonserter i Stockholm.
Jaha, men det var väl ett ganska avancerat arbete?
Ja. Det var roligt i alla fall, för då fick man börja jobba med jazz, med körer och man spelade inte själv så mycket, men man fick ju arrangera och ordna musik inom alla genrer.
Och inom hela riket också?
Nej, i Gävleborgs län.
I Gävleborgs län, ja. Jaha, så det var Gävleborgs län som du...
Ja, på Rikskonserter tillhörde det Gävledala.
Jaha.
Men sen 88 så blev det en reform och då övergick allting till landstingerna, som det hette då. Och då bildades Musik Gävleborg. Och då blev jag länsmusikchef för det. Och det var jag fram till jag blev pensionerad.
Vad innebar det att vara chef för länsmusiken?
Ja, det var ju ett av de roligaste uppdrag man kunde få inom musik. Jag fick vara med och bygga upp arrangörsledarna i länet. Fick stimulera så fick in jazzmusik ordentligt. Jazz i Svaben var ju ett stort evenemang som jag fick vara med och starta. Och... Jag gjorde stora projekt i Estland. Jag har gjort stora projekt med Dubrovnik symfoniorkester och Gävle symfoniorkester.
Med Dubrovnik, som du säger, jag kommer ihåg det att Dubrovnik symfoniorkester var här med Håkan Hagegård.
Det var 1996.
Jaha.
Jag skulle ha gjort det 50 år efter andra världskrigets slut.
Ja.
Men Gävle fyllde 350 år, tror jag var 96. Och då kunde Gävle kommun gå in i projektet. Och jag hade Svenska institutet med, Rikskonserter, Svenska Rikskonserter var med. Det var ett stort projekt. Då tog vi upp Dubrovnik symfoniorkester, slog ihop det med Gävle symfoniorkester. Då var vi ju drygt 100 musiker. Och sen tog vi sångare, Gustav Sjöke som dirigerade, engagerade sina körer. Det var gymnasiekörer från Stockholm. 250 sångare var med. Och det var tre solister, bland annat Håkan Hagegård.
Det var ju ett enormt projekt egentligen.
Det var näst största projekt i den genren i Sverige någonsin.
Oj, oj, oj. Ja, det var inte dåligt.
Och det gjorde vi i Gavlerinken då, som det hette.
Ja, just det.
I Bärvalhallen och i Västerås.
Ja, så att musiken där helt enkelt på alla nivåer varit ditt liv helt enkelt.
Ja.
Men hörde du, när man pratar om musik så kan det ju ske på tre nivåer. Man spelar instrument förhoppningsvis efter noter och sen om man kommer ett steg till då kan man arrangera musik. Alltså ändra på befintliga verk.
Ja.
Och sen det tredje är att man själv skapar musik.
Ja, skapa musik, det är för min del så är det när jag har instrument i handen och i munnen. Då skapar jag musik.
Du skapar musik alltså?
Ja, med att göra själv.
Ja, just det.
Jag vill inte säga att jag skapar musik med att skriva musik. Det är bara en hobby.
Jaha, ja, men du har kommit så långt så att du så att säga känner för att själv få ihop ett musikstycke så att säga.
Ja, ja. Alltså, det börjar med... Det finns ju så fina program idag. Jag köpte ett Sibelius-program på datorn. Där man kan alltså sätta in noter och man kan lyssna på precis. Man behöver nästan inte kunna noter för att kunna använda det. Men för min del så skriver jag ner det på ett papper först. Det är min... Och så sen sätter jag in det i datorn och så får jag höra vad jag har gjort för någonting.
Ja, jag funderar på det där med att skapa musik. Jag funderar på om man går och väntar på att få inspiration eller sätter man sig ner och börjar lyssna på ljudslingor och så vidare som man så att säga har i huvudet och skriver ner dem.
Ja, det är nog både och.
Jaha.
Ja. Ibland så får man en idé i huvudet och ibland så sitter man och leker och plötsligt hittar man någon kombination som man spinner vidare på. Men för min del började det med att jag hittade lite gamla skisser från min studietid.
Jaha.
Och man har ju läst harmonilära och komposition och sådär. Och då tog jag upp det igen och så gjorde jag någonting av det på grund av att jag hade det där dataprogrammet.
Ja, just det. Jag tänkte att vi skulle avrunda det här med att lyssna på ett arrangemang eller på ett stycke som du har bearbetat. Och det är Hillevalsen. Hur kom den till? Eller är det någonting som du har... Så att jag arrangerat det någonting?
Ja, jag har arrangerat det. Det var så att när jag var tonåring så kom den spelman från Forsby, hette Pelle Lindberg. Han spelade på Bjurings dansbana, han var basist, men spelman. Och ju väldigt känd på den tiden, kan jag säga. Det här var 1950-talet, då var han pensionär. Men han tog med mig och jag fick vara med och spela med honom på kvinnoklubben och på olika tillställningar om böde musik. Och sen kom han ibland och lag ner någon låt han själv hade skrivit i brevlådan till mig. Och de där låtarna har jag spart i alla år. Och nu har jag tagit fram dem och så har jag arrangerat dem för orkester.
Jaha.
Så därför den finns.
Ja, men det är ju intressant och det är väl en lämplig avrundning på det här. Så att med det så ska jag be att få tacka dig Stefan Lundqvist för att du har varit med och har velat berätta om ditt musikliv. Tack ska du ha Stefan.
Tackar.
Ja, vi hörde ju Stefan Lundqvist och blivit intervjuad av Rolf Wingemar. Intressant att höra om någon som har jobbat vid vår radio. Jag kallar det vår radio för så länge sedan, som är tillbaka igen. Jag tänkte bara prata några minuter om havtorn. Det har blivit mitt favoritbär sedan många år tillbaka, kanske i varje fall 10 år tillbaka, så åker jag tillsammans med mina vänner till Billudden och plockar havtorn. Det är det lilla gula bäret som är så vitaminrikt. När man kommer ut till Billudden, då får man gå ungefär, jag tror att det är 3 kilometer är det som man går, och så kommer man ut på udden där. Och då finns det ett bestånd som lär ska vara Nordens största bestånd av havtorn. Och varför ska man då plocka havtorn? Jo, därför att de är så enormt vitaminrika. Så det räcker alltså att du tar ett enda bär, eller kanske 2, i filen eller på gröten. Och så har du vitamin C för hela dagen. Det står så här när jag tittar på, googlar på bäret, så finns det otroligt mycket skrivet. Men det finns i varje fall stora mängder av vitaminer, mineraler och fleromättade omega-fettsyror. Och man använder det här bäret inte bara att äta och i recept och så, utan det finns även till kroppsprodukter som salvor och allt möjligt. Och olja. Och sen är det dessutom blodtryckssänkande. Och det, då är det alltså medicinskt viktigt att äta de här bären också. Ja, inte bara blodtryckssänkande, utan det var ytterligare någonting som... Ja, jag tappar bort den just nu. Men jag kan verkligen rekommendera att ni plockar de här bären. Om ni nu inte tar er till Billudden, så finns det på andra ställen också. Men ska ni köpa det, då är det, nu tänkte jag svära, jävligt dyrt. För att, ja, det är det helt enkelt. Och vill man då ta det i en sån här tablettform, så känns det ju inte bra, tycker jag, när man nu kan plocka ett sånt där bär. Och hur ska man då göra när man har plockat de här bären? Jo, man lägger in dem i frysen. Man klipper av med en sekatör en liten gren med de här bären på. Och sedan så fryser man in dem. Och sen så tar man ut dem, inte en och en, utan i små portioner i varje fall. Och sen så skakar man lite grann på den här grenen, och då faller de av. Och så äter man upp dem. Ja, det var lite grann om havtorn.
Söndagen den 3 september 1967 skulle vi plötsligt köra bil på höger sida av vägen istället för som på den vänstra, som vi hade gjort fram till och med lördagen. En dryg månad senare, fredagen den 6 oktober, tog jag tåget ner till Stockholm för att uppleva det året upplaga av The American Folk Blues Festival, som hade flyttat från konserthuset till Folkets hus. Uppställningen av artister var mindre än året innan. Och det var mer betoning på country blues och inte så mycket från Chicago. Det var då jag första gången hörde, ja, och såg en dobro eller resonatorgitarr som man talade om i första avsnittet. Men det där begrepp inget av då. Jag såg bara att djuran till stor del var tillverkade av plåt. Bacca White och Sonhouse använde instrumenten, medan Big Skip James använde en vanlig akustisk gitarr. Så kom då Sonny Terry och Brown McGee. Mina främsta favoriter. åtminstone fram till konserten då. Och de framförde den helt underbara Walk On. Under många år blev jag djupt berörd av textraden. I've seen so many people happy. I can't get used to happiness. Maybe it is true. Happiness is not for me, I guess. I walk on. Den känns fortfarande och jag älskar den låten. Så äntrade gitarristen Hound Dog Taylor, munspelaren Little Walter, basisten Dillard Croom och trumslagaren Odie Payne scenen och rev igång med det typiska Southside-soundet. Vi hör Crossroads, en gammal Robert Johnson komposition, vad jag säger fel idag, om korsning med Highway 61 och Highway 49 i utkanten av Clarksdale, där enligt legenden Johnson mötte djävulen och sålde sin själ i utbyte mot att bli den skickligaste av gitarrister.
Crossroads, my head hung down and cried. said, and I was standing there wondering, oh Lord, where my woman? It can hurt me so bad. Lord, I hate to be alone. But I get out.
Efter den uppvärmningen kommer hon in på scenen. Liten, tunn och klädd i silverlamé. Coco Taylor. Och hon sjöng om de svartas illegala dansiställningar nere i södern. Wang Dang Doodle. Fanns inget att göra. Jag blev förälskad på sekunden. Och det var ingen tvekan om vem som var min favorit när jag åkte hem den kvällen.
Tonight, toting Nanny, tell fast talking Fanny. We gonna pitch a ball down to that Union Hall. We gonna romp and tromp till midnight. We gonna fuss and fight till daylight. We gonna pitch a wing and doodle all night long. All night long. All night long.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och nu så sitter jag här med tre alerta personer. Och de skrattar här för att ja, de är väldigt alerta. Det syns utanpå. Nu ska ni få presentera er själva den här gången. Säg några ord om dig själv.
Ja, jag heter Bosanna Mersynske, har varit pensionär i 11 år och jobbade senast i utbildningsbranschen. Inte som lärare utan som säljare och arrangör.
Mm, det var några ord.
Och ja, jag heter Kiki Larsson, allmänt galen människa som har jobbat som kommunpolitiker i många år. Suttit i kultur- och fritidsnämnden. Bland annat jobbat inom vården, gammal keramiker.
Mm.
Ja, that's it.
Mm, that's it. Och du då, Conny?
Ja, vad gör jag? Jag är pensionär, men jag jobbar ganska mycket. Jag har ju antikvariat och driver med böcker. Mm. Sen var jag chef för stadsbiblioteket ungefär nästan 10 år.
Mm.
Innan dess så jobbade jag med radio faktiskt, för synskadade på Arbetarbladet i 10 år. Innan dess har jag gjort. Ja, men under alla tider så har jag faktiskt producerat en del barn också. Barnbarn, så att det är det mesta jobbet.
Men du sa för synskadade, vad var det?
Det var ju radiotidning hette det. Ja. Då gick man igen och redigerade dagens tidningar kan man säga. Eller i det här fallet var det Arbetarbladet. Så gick man igenom artiklarna för hela sändningsområdet. Mm. För att det var ju bara Hofors och Uppland, Norduppland och Sandviken och Gävle och sånt där.
Mm.
Och sen redigerade man ner det så att de fick ett sammandrag av alla nyheter och det som hände. Och, och så
men är det inte så nu då?
Jag tror att fast det har en annan form nu. Nu tror jag att de läser in för väldigt många tidningar samtidigt. Nu vet jag inte exakt hur det är faktiskt. Men det höll jag på med.
Det var
jättebra, jättetrevligt faktiskt.
Ja.
De fick ju nyheterna i regel före papperstidningen.
Ja.
För att sändningen gick ut och ungefär från 1:30 ungefär, eller 2 var det väl, och så gick det ut till 4. Så då kunde de lyssna på dem redan då. Mm. Så att ofta var de väl bevandrade i vad som hände.
Mm. Idag tänkte jag vet inte om vi ska börja eller sluta med rondellkörning. Ska vi sluta med det kanske och börja med det allvarliga som händer i vårt samhälle just nu, nämligen skjutningar. Och jag tror vi börjar med det. Det här som var i Sandviken är ju det värsta som har hänt i vårat län på decennier.
Ja, det var ju i Gävle också.
Ja, men 2 samtidigt. Ja. Ja, ja. 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 Nej, jag vet inte. Men det är hemskt i alla fall. Mm. Och samtidigt då har vi fått reda på att frikännande av de här 17-åringar, tror jag de var, för mordet i Sätra. De som blev dömda i tingsrätten, de är alltså frikända i hovrätten.
Mm.
Det gillar inte åklagaren.
Inte jag heller.
Nej, inte du heller.
Nej, inte jag heller tror jag. Och det är ju ingen chans att ta upp det i högsta domstolen. Ta inte upp sådana ärenden.
Ja, det vet man inte. Därför att det kan vara liksom det kan
prejudikat.
Vara prejudikat alltså som man tar upp om man inte har liksom om bevisen ligger mellan nästan tillräckligt och tillräckligt. Alltså, det kan vara ett principfall som
det vore intressant.
Ja, jag tycker det skulle tas upp på något sätt och granskas.
De är svårflörtade också, de står.
Ja, det är de, men de har ju sina uppdrag att titta på
efter också.
Viktiga principfall.
Och jag tänker så här, var är de här pojkarna? De är väl, det är väl HVB hemma, antar jag?
Ja.
Antar det? Då ska de tillbaka dit då?
Mm.
För de har väl inga föräldrar som kan ta hand om dem.
HVB och SIS, och jag kan inte de där.
Nej, inte jag heller.
Vad de så riktigt står för.
Alltså vad jag har tänkt, jag tänkte på det här i morse. Jag bor i en hyresrätt på Söder. Tre ingångar. Fyra våningar, för det är etage högst upp. Och ovanpå mig flyttade in en mamma med fyra barn. Hon är ensam. Och kommer från ett annat land. Och det är första hyresgästen som kommer från ett... Ja, vi har haft några engelsmän och någon amerikanare som har hyrt i andra hand. Och då kände jag så här, håller du på att bli rasist, Dicke Larsson?
Nej, men...
Ja, men alltså, förstår ni? Ja. Alla bomber, allting. Ja, ja. Ja. Och ja, det har varit lite incidenter, om jag så säger. Mm. Och det är väl svårt kanske för en ensamstående förälder, det har jag själv varit, att ha fyra barn att ta hand om. Mm. I tonåren, kanske en är inte i tonåren, men alla de andra är ju i tonåren. Och då bara kände jag liksom, nej, men varför tänker jag så här? Mm. Men det har aldrig hänt någonting i vårat hus tidigare, aldrig. Och det har vuxit upp barn där också. Men jag bara kände, nej, jag måste lägga ner det där. För jag kände en viss rädsla att kanske... Det kan hända att någon har kontakt med något gäng eller någonting. Och så tänkte jag som är så uppkäftig också och ska säga till. Nej, men trampa inte sönder staketet. Gör inte si, gör inte så. Nej, men jag tänkte nej. Kanske blir någon bomb här hemma. Nej, Kicke, tänk inte så.
Spännande.
Säger du?
Ja, men jag var också i hyreslägenhet i stan.
Ja. Den stora problematiken, det tror jag är med de skjutningar och de här fruktansvärda överfallen på oskyldiga också.
Ja, visst.
Om de tar död på sig själva. Ja. Kanske inte gör så mycket egentligen. Nej, men alltså det är ju hemskt ändå.
Ja.
Men det är ju det här att vad det skapar för typ av samhälle hos alla andra. Va? Och jag tror så här också att om det är nu... Nu säger jag att det inte är invandrare, men huvuddelen kanske har invandrarbakgrund av de här kriminella som är på den där nivån och gängen och så. Då skapar det liksom en väldig grogrund för liksom rasism.
Ja.
Och sen att man inte ser att 99,99% av alla kanske invandrare och sånt är bra, jobbar och bidrar väldigt viktigt till vårt samhälle.
Ja. Mm.
Och då är det, och det är det vi måste se upp med, alltså att det blir såna här schabloner där man kanske börjar betrakta en mörkhyad eller någon som kommer från Turkiet eller Somalia eller Etiopien eller var fasen än de kommer ifrån som fiender och potentiella kriminella och så, va? Det är jättefarligt. Och det är därför man måste, att politiken måste liksom bena upp det där och även statistiskt visa att ja, men så här många invandrare bidrar till det som är väldigt gott i samhället.
Som vi inte klarar oss utan.
Nej, vi behöver arbetskraften.
Ja, visst, ja.
Och inom, liksom, inom läkarkår, inte bara det. Nej, men nu är det ju, det är ju allting. Det är ju skolor och sådana som sköter undersköterskor och alltihop, att de är helt nödvändiga.
Ja, den här mamman hon jobbar ju, det vet jag ju, hon går ju iväg och det hörs.
Ja. I morse såg vi också nu i Linköping.
Ja.
Vi ska ju åka ner på fredag och vara barnvakt där nu, fredag till och med måndag. Och det var inte långt ifrån där min son och familj bor, så var den här sprängningen.
Ja.
Så nu i Ekholmen, alltså precis, det är ju bara cykelavstånd, en väldigt kort bit och sånt där. Och det var, jag förstår
det kommer
inte,
närmare.
Med all teknik som finns, hur fan kan man inte få stopp på vapenimporten alltså? Med liksom radar och där de har så mycket, det kan de väl stoppa allt det. För det
och så knarkhandeln.
Knarkhandeln, ja. Sluta i de där Östermalmskvarteren med knark och kokain och vad fan och hans moster. Knarkhandeln, tar man död på den, då är det borta i alla fall den biten.
Men det där har vi ju sagt i 10 år. Minst.
Ja, minst.
20.
Ja, varför händer inget?
Och jag säger så här, jag vill inte vara en rädd liten tant.
Nej.
Fan, säger jag rent ut sagt. Jag vill kunna leva mitt liv och skratta, ha roligt och ha trevligt med medmänniskor.
Absolut.
Jag vill inte gå omkring och titta snett.
Jag kan säga så här, att för 2 år sedan då blev jag knivhotad. Jag har gått ut med dig i radio och berättat också. Då hade jag kniven här. Det var 2 utlänningar som hotade mig sent på kvällen. Efter det är ju inte jag den samma person.
Nej, jag förstår det.
Nej. Hjärtat börjar slå
i stan,
så här.
I stan.
Nej, det var i Bomhus på en mörk backe.
Ja. Och det är det, och så har du blivit lurad på pengar.
Ja,
du
har men, med ja, mycket, Karin. Samma år var ju det. Ja. Ja, det förändrade faktiskt mitt... beteende. Mm. Väldigt mycket. Ja. Till och med, det låter inte klokt men det är sant. Häromdagen när jag cyklade så tyckte jag att det var någon som bakom, och så vände jag mig om och sen var det precis som hjärtat åkte upp så här. Det var det min egen skugga jag såg.
Mm. Nej, men, Gud.
Men Karin, du måste ju kunna bli lite självförsvarsteknik. Ja. Men är du polis så är det ju slutat, men du har ju lärt dig.
Ja, det har jag gjort en gång till. Jag använde mig väl aldrig av det.
Nej.
Men jag kan en del.
Ja,
men det är bra, tycker jag. Jag har ju 2 små flickor, barnbarn, 1 10 och 1 snart 8. Och den äldsta har gått på karate i flera år. 2-3 gånger i veckan ibland. Och det tycker jag är bra. Hon kan självförsvar.
Mm.
Den här lilla hoppade av karate men har börjat på någon sån här kick. Boxning eller någonting. Och det är också bra. Mm. Så att de kan.
Mm. Ja, visst. Men man ska inte... Jag säger som du, Kiki. Jag vägrar att vara rädd.
Ja.
Och vägrar att tänka att nu törs jag inte gå ut och så här. Nej. Men jag har fått ett larm som jag kan ju rekommendera då. Mm. Men det gäller ju att... och komma ihåg och ha det där larmet. Men det är en liten grej som man kan köpa på Clas Ohlson.
Mm-hmm.
Kostar kanske bara en 100-lapp. Mm. Ja, eller ja.
Som säger igen.
Ja. Ja, just det. Man ska ju inte...
Men det är en liten behändig. Men det är en liten behändig sak. Alltså,
ja, jag har den. Jag kan visa den. Ja. Och den ska man bara dra ut så här. Och då tjuter det som bara den. Och då skämtar den iväg. Men
det.
Då gäller det att tänka då att nu ska jag ha den där kring ett finger. Mm. Och vara beredd på det. Men jag glömmer ju bort det hela tiden.
Men vet du, Karin, jag har en röst.
Ja, men jag tänker det här, hur ska man komma åt liksom allt det här strukturellt? Alltså rent. Och det är frågan om, jobbar polisen rätt, jobbar de fel, jobbar vi som vanliga medborgare rätt? Eller vad är det vi ska... Man måste hitta en fullständig struktur för att få stopp på
ja, man det här. Pratar ju om mer poliser.
Nej.
Mer poliser. Jag tror inte.
Nej. Det är inte det det handlar om. Nej.
Måste börja
titta ner på Efterlyst.
Nej.
Men jag tänkte det här i New York, där det fick de faktiskt stopp på stora delar utav genom en väldigt hårda insatser. Alltså. Men det hade de ju, jag tror de hade för kunna liksom sätta in och kolla folk liksom helt oprovocerat, alltså kolla om de bär på vapen eller vad är det för någonting.
Det får vi ju inte i Sverige.
Nej, jag vet, men alltså man måste ju fundera lite grann på vad finns det för liksom strukturella metoder som man kan börja komma åt, va? Tekniken är en sak. Jag tycker att det är konstigt att det kommer över gränserna av vapen överhuvudtaget.
De skickar dem ju i delar, har jag läst.
Ja, det gör de säkert.
Mm. Och ja, det verkar svårt. Kommer vi längre?
Nej, det är svårt, kan vi konstatera.
Ja, och det, beklagligt att det har kommit så nära in på oss.
Ja.
Stopp på knark och vapen. Ja. Det är väl vad vi kommer fram till.
Det fixar du, Conny.
Va?
Det fixar du.
Ja, det ska
och se till att barnen har något meningsfullt att göra. Från där de är små.
Ja, för vi pratade om det i morse, frugan och jag.
Mm.
Det här om liksom att många invandrartjejer, de har liksom... många av dem har sådana här strukturella mål. Vi ska bli läkare, vi ska bli apotekare, vi ska ha sånt här. Däremot så vacklar kanske lite mer bland killarna, de unga killarna då som har invandrarbakgrund, vad de vill ta med. Och jag tror det där är jätteviktigt. För varje tror att man har en möjlighet och en plats i samhället med bra tjänst och sova. Det är jätteviktigt.
Sen tog de upp också, om det var igår eller i morse, jag kommer inte ihåg, just det här vikten av att föräldrar arbetar. Så att man, man kan se, ja, min mamma och pappa, de går till sitt arbete. Mm. Men många av de här barnen, deras föräldrar har inga arbeten. De kan inte språket, de kan ingenting. Kanske kommer från en liten by långt bort i Otaheite, vem vet. Det är inte så lätt att komma till Sverige liksom och tro att man ska få ett jobb utan utbildning eller någonting.
De räknar med att det tar 7 år ungefär innan man blir etablerad.
Ja, visst.
När min pappa kom till Sverige fanns det ingen SFI eller någonting. Nej, nej. Han kom hit 39.
Ja, men det var andra tider.
Ja.
Nej, men det är tufft för de här barnen som växer upp.
Absolut.
Och speciellt i de samhällena de växer upp också.
Då är vi inne på den där frågan. Har vi tagit in för många? Är det Sverigedemokraterna tycker ju det?
Men Sverigedemokraterna, de tycker så jäkla mycket. Ja. Så de bryr oss inte om.
Ja, men titta, de borde göra analyser. De borde ju titta så här. Okej, vi behöver dem. Tittar man på nativiteten bland befolkningen, så sjunker ju den i hela Västeuropa. På några ställen är det helt omöjligt.
Ja,
hur ska man då klara liksom ett fortlevande samhälle med arbete? Klart man behöver invandrare. Ja, det är ju helt självklart.
Och jag vill jobba inom åldringsvården. Och jag vill inte städa. Och jag vill inte stå och diska kastruller.
Nu byter vi ämne.
Nej, men alltså, jag tycker det är alldeles för dåliga analyser som de presenterar. De pladdrar och pladdrar och pladdrar, men visa svart på vitt, så här ser det ut, vår ålderskurva, och så många behöver vi.
Ja, men tror du inte att det forskas på det då?
Ja, det är möjligt. Jo, men varför pratar inte politiker om det? De är rädda att de ska förlora röster till Sverigedemokraterna.
Sen hade man ju gjort sen hade man gjort en koll på kriminalitet bland SD-folk och invandrargrupper. Vilka ledde det? Jo, SD-arna har högre kriminalitet.
Ja.
Det är tjusigt.
Ja, visst. Ja. Folkvalda.
Men vi måste ha dem här i Sverige. Och de, alltså,
SD-arna?
Nej, absolut inte. Och speciellt inte Jomshopp.
Nej. Jag tror han tillhör svampsläkt.
Ja, vilket bara namn. Ja, men hörni, ska vi gå över till det här otroligt viktiga. Hur man kör i en rondell. Jag ska bara säga, för min del så börjar det här när min son Johan skulle ta körkort. För att då börjar vi att prata om det här. Och då hade han fått lära sig i
körskolan.
Ja, i körskolan. Då hade han fått lära sig att man visst sätter ut pilen, som man säger. Då,
men
blinkar då. Vänster när man åker in. Det är ju, jag säger på en gång, det är ju naturligtvis fel.
Mm.
Och nu är pratet igång här med oss fyra. Jag har med mig en insändare. Och det är en kille som kallar sig för yrkesförare långa fordon. Och han har haft insändare förut. Han är jättebra tycker jag. Det har varit 4 insändare bara på 2 veckor. Ungefär 2 veckor. Bara om det här. Kör igång. Vad säger
ni? Jag tog körkort 1965 när jag var 18 år. Och jag har enda blinkningen är till höger. När man ska ur rondellen. Något annat kan inte jag tänka mig.
Nej.
Nej, titta inte på mig.
Har du ingen körkort?
Jo,
har du ingen
kör inte.
Nej.
Nej.
Du har ingen åsikt ändå då? Nej,
du förstår inte vad vi pratar om.
Kör du? Det här är en rondell.
Men jag tror också det är så där att man ska blinka när man åker ur rondellen.
Ja, det är det enda blinkningen man ska göra.
Det är för att jag var med om det en gång i Holland när vi kom och skulle köra här nere. Och då började jag fundera om man har samma princip i hela Europa. För där var det så här, när man körde i rondellen och jag var inne i rondellen, då kom det bara en lång tråd, bara körde rakt in liksom från sidan. Mm-hmm. Och då skulle man tydligen... för att fråga efter det, och då skulle man tydligen när man var i rondellen vänta på den som kom in.
Nej.
Nej.
Ja, det körde så i alla fall.
Ja. I Holland.
Men så är det i Holland, ja. Nederländerna.
Jag måste få ändra lite på det. Så ska man byta fil i rondellen, ja, då just, måste man ju tänka där också. Men det är ju ytterst sällan man gör det. Man lägger ju sig rätt, tycker jag.
Ja, det är så, han bara kör rakt in, vet du.
Jag har kört i Paris faktiskt i rondeller, hör och häpna.
Och ändå har du ingen åsikt.
Nej, men det är ju...
Ja. Nej,
30 år sedan.
Egentligen handlar det ju bara om när man ska blinka. Ja. Och hur det har kunnat bli så otroligt mycket insändare om just detta. Det är ofattbart.
Jo, men de lär ju ut nu tydligen.
Ja, att man
ska
de
göra det? Jo, så fort man kommer in, då ska man direkt tala om när man ska ur liksom, på något konstigt vis. Ja, jag vet inte, men jag tror att de lär ut det på körskolorna.
Nej, det kan de väl inte.
Jo, jag tror det.
Men det är ju ganska tätt ibland med vissa... avstickningar, så man kan ju inte blinka för tidigt, för då tror ju en del att man ska ta den och så ska man ta nästa och sticka av.
Vi får ha en uppgift att ta och kolla med bilskolorna.
Det kan du göra, Karin.
Kolla med lagstiftning.
Ja, jag
trafiklagstiftningen, det måste ju stå.
Ja.
Men här skriver den här killen då att det var en situation där båda gjorde fel. Tanten som blinkade till vänster men inte höger och mannen som körde in i cirkulationen trots att det låg en bil där. Och så, det blev skador och allt möjligt. Mm-hmm. Så här skulle det inte, det blev alltså en olycka. Och det här skulle det alltså inte behöva göras någon polisanmälan för de här skadorna. För båda var ju skyldiga. Så då var de ju skyldiga varandra.
Hörde
du? Ja. Nu skyndas det på här och det är redan klart med våran pratstund.
Ja, vi tror vi är ganska överens om både det och det.
Vi har ett avslut. Vi kör inte i rondell.
Nej. Jag kör i rondell varje dag.
Vi går ur bilen.
Och blinka höger och det är det enda man ska göra. Punkt, slut.
Tack och adjö.
Ja, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Och tack. Välkomna hit om 3 veckor igen.
Ja, tack.
Då blir det någon annan programledare.
Ja, men det blir säkert bra det också. Ja. Tack.
God afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. Är ni ornitolog och vill studera mig, så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det började här om kvällen i ett träbrevet där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt.
Farfar förskräckt?
Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar, för nu är det kläckt. För nu är det Pippi direkt. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Hålet var täppt redan 4:15. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tvyck. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora att få rum någonstans. Men till dem var vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam. Stick i stev mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndag morgon titta fram, då var det lögn att få höra ett pip. Men tjo, vad det var livat i holken i lördags. Aldrig man skådat en muntrare gask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Borta i ett hörn var det dragkamp och mask. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Näbbar och klor över flaskor och fat.
Ja, då ska vi titta på vad som händer framöver här. Redan i eftermiddag kan ni lyssna på reprisen på det här programmet 4:00. Och ni som behöver ha lite hjälp med digitala apparater kan ju få hjälp för äldre lotsen ute på fyren i Norrsundet imorgon 13:00. Eller på torsdag på Träffpunkt Brunnsgatan 59 klockan 10-12 och i Hedesunda på biblioteket 14-17. Andra saker som händer, vi har ett föredrag om Gävle porslin och bofajans på Länsmuseet Gävleborg på onsdag klockan 18. På torsdag kan man gå på musik- och sportquiz med Ove Molin och Magnus Grip på Noppas klockan 18.30. Och de som gillar jazz kan gå till konserthuset och lyssna på Victoria och Vivian heter de med Claes Kronas trio klockan 19 på torsdag. På fredag är det klimatmanifestation på Rådhustorget 12-13. Och på lördag kan man gå på vinmässa på Gävletravet. I övrigt, om vi lyssnar på den här radiokanalen så har vi imorgon, är det MHF-radion, musikryss med Ove Sandert. Klockan 17-18. Torsdag klockan 15 har vi country-timmen, en timmes country-musik nonstop. Fredag bjuder Timo Heino på nostalgitoppen klockan 13-14 och det är en repris från 2020. Och seniorönskningen har en repris från Tixelbo-besöket klockan 17-18. Mm. På lördag är det våra finska vänner som tar över. Och de har då sitt veckoprogram och de har pop- och rocktimmen klockan 18-19. Och på söndag klockan 9-10 är det från stenkaka till singel. En timmes 30-tals, förlåt, det är alltså från 30-tal till 60-tal stenkakor till. Så att jag tackar för mig där och lämnar över till Karin.
Tack så mycket, Erik. Ja, då börjar det ta slut det här. Och idag så har vi lyssnat till olika saker. Jag har haft Anna Mäler här en hel kvart där hon redogjorde för det mesta inom telefonförsäljning med mera. Och Matteus Parken och Stefan Lundqvist intervjuades av Wingemar. Rolf heter han i förnamn. Och sen så har vi haft panelen här, Bosenna, Conny och Kiki. Då vi diskuterar allt möjligt intressant. Nu så är det nästa veckas program som programvärd. Det är Mats Åhnvall. Och vad han ska prata om, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det får bli en överraskning. Han har alltid bra inslag i varje fall. Nu så är det slut. Gunni Larsson heter hon absolut inte, utan Gunni Jonsson och Karin Fagerlund tackar för sig.